I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Torquay på den engelska sydkusten. Han har arbetat med det svenska herrlandslaget i fotboll sedan hösten 1998 och varit i Leicester City sedan 2008. Han ansvarar för sportvetenskap och prestationsanalys. I Leicester är han chef över 10 personer. Han var delaktig i Leicester Citys sensationella ligaseger säsongen 2015-16 och att laget var det minst skadade i Premier League. Den här veckan hör du Paul Bolson i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här är Niklas Holmgrens möte med Paul Bolson. God lyssning.
Paul Donald Bolson, född den 11 september 1963 i Torquay. Hallå Paul.
Hello.
Hur är läget?
Det är bara bra, tack.
How are you doing?
Yeah, I'm doing very. Oh, we're gonna speak English.
Yeah, din svenska är utmärkt. Din svenska är utmärkt, så att vi kör på. Du har ju familj. Hur länge har du bott i Sverige nu?
Sen 89, jag räknar inte längre. I början var det 1 år eller 5 år, men nu räknar jag inte. Men jag flyttade hit 89.
89. Och hur hamnade du här? Från Torquay till Täby?
Jo, jag faktiskt pluggade idrottsfysiologi i USA. Och det var på den tiden att e-mail, så gammal är vi, Niklas, fanns inte e-mail. Så det var en idrottsprofessor i Sverige som heter Björn Ekblom. Så hade precis skrivit en forskningsrapport om fotbollsfysiologi. Och jag tänkte att det var intressant. Då skulle jag skriva ett brev till den här professorn. Så jag skrev ett brev med frimärke och skickade det från jag var i Massachusetts, Springfield College. Skickade det från Springfield College till Stockholm. Fick svar några veckor senare, skickade tillbaka till honom och på den vägen var det. Han sa, men kom till Sverige, vi får se om vi kan hitta på någonting. Och det var, jag tror det var 88 och sen 99 kom jag på besök och the rest is history, as we say.
Ja, men du, vad hamnade du då? Var det i...
Så det var Karolinska institutet. Då var det en PhD i exercise physiology, i fysiologi, som var väldigt inriktad mot fotboll. Och det är en typ av arbete man en spelare genomför under en fotbollsmatch.
Jag misstänker att du inte hade liksom för avsikt att bli kvar i Sverige när du väl kom hit bara för studierna.
Konstigt nog hade jag besökt Sverige några gånger och Stockholm några gånger tidigare innan 89, och jag blev väldigt kär i landet. Så att någonstans Skandinavien fanns i min framtid. Jag tänkte att det skulle inte vara helt fel att hamna i en sånt här trevligt land.
Ja, så misstänker jag att det finns kärlek med bilden också.
Kjell kom lite senare i bilden. Jag träffade min nuvarande fru Susie 95, hösten 95. Genom faktiskt Pia Sundhage.
Jaha!
Så jag jobbade med damlandslaget början på 90-talet. Och sen jobbade jag med Hammarbys damer som assisterade till Pia mellan 91 och 93. Och sen hade vi Lily Passion som lagkapten. The good old days, som man brukar säga. Och min fru Susie var en bra kompis till Pia. Och det var på den vägen.
Ja. Jag var på den vägen. Spelade din fru Susanne?
Nej, hon var sjukgymnast, sjukgymnast. Och där jobbat ihop med Pia i något flicklandslag och så vidare.
Men hon är intresserad av idrott?
Är väldigt intresserad av idrott.
Ja.
De var förbi bägge två igår. De var på bio igår, så UCOP. De är fortfarande kompisar. De är helt tokiga tillsammans.
Alltså på
så barnsliga. Så barnsliga. Bägge två.
Sitter ni hemma vid köksbordet och pratar liksom olika stretchövningar och så där? Hur mycket av arbetet tar ni hem till köksbordet?
No comment.
No comment.
Jo, nej, det gör vi inte. Nej, vi faktiskt gör inte det. Susie jobbar inte med idrott längre. Så att, nej.
Född i Torquay, uppväxt där på 60- och 70-talet. Hur var det? På den engelska sydkusten, ska vi säga. Fawlty Towers.
Fantastiskt.
Finns det där huset på riktigt
nej,
förresten?
Nej, jag får en fråga. Nej, den finns inte. Men John Cleese var på besök i Torquay och var på något hotell när han tog i hotellmanager. Ägde hotellet och jag tror att riktigt är på det sättet. Han fick idén. Men filmingspelen och allting är faktiskt i London, så hotellet finns inte.
Okay.
Helt fantastiskt, träffade många svenskar faktiskt, för det är som många kanske vet, det är en stad som många åker dit för språkresor och så vidare. Så att, trevliga år, om man säger så. Och lite fotboll med Torquay United, spelade i ungdomslaget fram till jag var 17, kanske 18.
Hur är det när man växer upp i England? Det är ju några sporter som är precis som i alla länder större än de andra. Och det är ju fotboll då naturligtvis. Det är rugby, det är cricket om vi tar de stora lagbollsspelen.
Då är i skolan, kan man berätta er, som alla engelsmän som lyssnar vet om, att då var det hösten var det hösten, vinter var det fotboll. Och sen gick vi över till rugby efter jul och sen avslutade året med cricket. Så man fick spela alla tre varje år i skolan. Och sen fick man utanför skolan naturligtvis välja det man tyckte mest om. Men man mer eller mindre var tvingad att spela alla tre under de skolåren. Att man...
Det var inget snack, det var fotboll du gillade bäst, eller?
Jag spelade alla tre. Ja. Jag spelade i skollaget faktiskt i fotboll. Det var mitt största idrott. Men sen eftersom... Det fanns ingen talang, men det är lite tokigt. När jag tyckte rugby, man kunde spela nummer 15, fullback. Så det var en hel del att man skulle sparka bollen. Och sen, cricket var... Jag tyckte att cricket var kul faktiskt.
Ja, det är svårt. Jag har svårt för reglerna bara.
Jag förstår.
Det var så lång tid också.
Ja, 5 dagars match. Ja.
Hur var det som fotbollsspelare då?
Jag hade det mesta utan talang och snabbhet som de beskrev till mig någon gång. Jag hade ett stort hjärta och jag var aggressiv och älskade sporten och relativt bra spel förstår sig, men jag hade ingen riktig talang. Min teknik var oduglig och sen jag var alldeles för långsam, så att den 17-18 år började jag förstå, nej, trots att jag älskar den idrotten, jag får hitta någon annan sätt att min karriär skulle inte vara som spelare i alla fall, men kanske i någon annan roll.
Kan du förklara den här inställningen som ni verkar födda med? Jag träffade en talangscout, en svensk då, som skulle förklara att vi har hittat en bra kille. Han har bra inställning. Och de tittar på bra inställning. Det har väl alla, sa de. De förstod liksom inte. För det finns ju där. Och det är också i match när ni jobbar fast det ligger under med 4-0 och det är kört. Så finns den där passionen i spelet. Var kommer det ifrån?
En bra fråga. Kanske vi ska fråga Lasse Lagerbäck och eftersom han har jobbat med Island, som har även i A-laget väcker hon den här som du beskriver, en fantastisk inställning. Jag tror i mitt fall det var brist på något annat, så det enda sättet jag kunde klara mig bland de här talangfulla spelare var kämpa. Och jag menar, jag hade en full mittback eller fullback, ytterback, så att då kunde man verkligen kämpa och varje närkamp skulle jag vinna och visa att jag hade den här, så här inställning, så att det var i mitt fall det var kompenserat för talang och kanske för många andra.
Hur högt upp var det när du kände att nej, för det är ju ett ganska smärtsamt beslut när man bestämmer sig för att sluta, för fotbollen är ju för många av oss har ju varit allt fram till en viss ålder.
I mitt fall är det ingen riktig beslut. Jag menar, jag var i Devon som är vår motsvarande stadslaget.
Ja.
Jag tror till och med att jag var kapten någon gång i stadslaget och spelade i Torquay United ungdomslag och spelade i en seniorlag som var väl relativt högt upp, men det var aldrig någon riktigt. Ja, jag visste att jag skulle inte räcka till.
Du kände det?
Ja, jag kände det. Tyvärr, måste jag säga. Tyvärr.
Hur var det i skolan då?
Skolan gick rätt så bra. Ah, nej, inte rätt så bra. Ska inte överdriva. Det är relativt bra. Men egentligen det är tack vare att jag kanske var inte tillräckligt bra i skolan att jag hamnade inom min karriär. Jag blev som idrottsman. Jag hade sökt in att vara någon civil engineer. Vad heter det på svenska?
Civilingenjör.
Ja, precis. Och, men saknade, jag behövde ta om något examen för att nå den betyg som... Jag saknade betyg, så jag var tvungen att ta om matematik, tror jag. Och under den perioden jag satt och pluggade för att ta om den här examen tänkte jag, jag tror inte det här är som, det stämmer inte riktigt. Jag älskar att spela fotboll. Och sen hade jag besökt någon universitet, Loughborough University, som var känd för både engineering men också fotboll. Och började fråga, vad är fotbollslaget? Och då fick jag svara, nej, men pluggar du, vad heter det, civilingenjör.
Ja. Det är svårt att ja,
du kommer inte ha tid att spela fotboll. Och det var faktiskt, jag kommer så väl ihåg, nej, då vill jag fortsätta med idrotten. Och sen sökte jag mig in i någon universitet i Cardiff som var sports science. Och 3 år i Cardiff och sen 2 år i USA och sen till Sverige.
Är du tekniskt intresserad då? För du är duktig, det inbillar jag. Men jag är ingen civilingenjör på något sätt, inte gymnasieingenjör heller. Men du måste ändå ha något visst tekniskt intresse.
Ja, det är väl någonting där som jag kan inte sätta fingret exakt vad det var. Men det var någonting att jag var intresserad av arkitektur och allting. Men nej, inte riktigt.
Vad var favoritämnet i skolan då? Vad tyckte, förutom idrott, vad tyckte du?
Ja, det var matematik. Det var det. Så jag pluggade matematik, fysik och kemi de sista 2 åren.
Hur var det när du gick i skolan? Fick ni ha sån här skoluniformer då?
När jag började den skolan efter när jag var 11 år, det året som jag började hade de tagit bort kepsen. Men det var kavaj och slips och skjorta. Och skolet innan var till och med kortbyxor fram till jag var 11 år. Så precis den bilden att du målar upp en bild i ditt huvud. Så var det. Men slips varje dag fram till jag var 18 och kavaj. Men ingen keps.
Nej, ingen keps. Ja, man kan ju tycka att det men på något sätt är det ju solidariskt. För ni alla hade ju samma. Det var ingen som kunde komma och tala om att han hade bättre byxor än någon annan. Eller den biten antar jag att ni inte behövde ägna
er
åt.
Ja, det är en hel del diskussioner kring det. Men så var det.
Var det tufft i engelska skolor? Det är ju känslan var att det skulle vara ordning och reda. Och
ja, när jag började så vad pratade vi om då... 70, i mitten på 70-talet kunde man bli kallad till så kallad headmaster's room och då kunde få en skor på rumpen eller en så kallad, han hade en stick.
Ja.
Så att, ja, nej, det var relativt tufft och vi hade några lärare som, de var jättetuffa. Det var så här, inte säga ett ord och det var, disciplin var... väldigt, väldigt, det var strikt, väldigt, väldigt strikt. Och sen andra var och då kan man stå på ett bord om man hade gjort något dumt eller står utanför och väntar. Nej, det var de tiderna finns inte, eller sätt med disciplin finns inte kvar idag, kan jag säga.
Nej, men kan du känna att idag är det ju väldigt öppet och du får alltså, det ska ju vara, alla ska vara med och tycka och så, kan du känna att det var, ja. För det är lite grann, jag tänker på ledarstilen, den här som har funnits i England också med några av ledarna som har, nu börjar de ju försvinna mer och mer, de här Howard Wilkinson, Brian Clough-typerna, men alltså det är ju boss och det är... Ja.
Otroligt intressant diskussion. Jag tar min UEFA Pro-utbildning i fotboll och då har vi haft intressanta diskussioner kring ledarskap. Jag fick en ära att jobba med den nuvarande engelska förbundskapten Sam Allardyce, Nigel Pearson i Leicester innan nu när Erik kom in och sen med Lasse, Tommy och Erik och det. Jag tror om man säger så att de svenskarna har en viss, jag har inte sett, jag tycker inte de skiljer så mycket, men jämför med en Sam Allardyce och Nigel Pearson, det är en annan typ av ledarskap. Och Det jag har märkt att jag tror det är svårt att kategorisera det på det här sättet eller något annat sätt. Det är den här blandning som tycker jag gör en bra ledare. Det är lite give and take och inte enbart heter det authority
ja, auktoritet.
Ja, precis. Men man kan inte vara för mycket åt andra hållet också. Och det måste jag säga, jag beundrar de managers jag har jobbat med, för att det är inte lätt idag. Jag menar, fotboll är den taktiska delen som kanske alla tänker på, att en manager ska vara ansvarig för den taktiska delen. Men det är mycket, mycket mer. Det är mycket mer komplicerat idag, men all pengar som är inblandad. Så jag beundrar dem jättemycket.
Det är lite annorlunda i England, för där är det ju manager, alltså den gamla bemärkelsen. Vi säger ju fortfarande managers, de sköter ekonomi och alltihopa. Så finns det väl kanske lite andra varianter på det hela, men det innebär ju ett
jag tror idag har man gått lite ifrån det. Idag är det var, jag tänker säga på din tid,
ja,
Niklas,
men det,
på vår tid så var det för, men så är inte det längre.
Det är för mycket pengar.
Nej, du har en hel stab kring manager som sköter den delen.
Men jag tänker sånt som Arsene Wenger, som han får ju ibland blir anklagad för att han säger själv att han behandlar klubbens pengar som sina.
Jag skulle vilja säga att han undantag, och kanske Sir Alex Ferguson också, men jag menar, vad det är i snitt, jag tror en manager i England i snitt, det är mindre än 2 år, tror jag. Det är skrämmande på något sätt, så jag tror inte man har, om man har varit en längre tid, fine, men det, du är in och ut, så du hinner inte rigga egentligen att jobba på det sättet idag. Det är resultat och du måste jobba kortsiktigt, som är, jag tycker det är synd egentligen, men man vågar inte. Är samma sak, det är så mycket pengar ibland, att jag menar, om du anlitar en manager en längre tid och resultat, du förlorar, vi brukar säga 3-4 matcher, 3-4 förluster, då är du ute på tunnhus. Och då börjar fans gå emot, och sen kanske spelarna, och sen du kommer till en punkt som det är väldigt svårt att vända. Jag beundrar Arsene Wenger för han har för mycket tid, men jag beundrar att han har hållit på så hög nivå under så lång tid, och så Alex Ferguson, och jag tror inte det kommer hända igen. Det är faktiskt i min talkie, en Exeter City har en manager som jag tror är längst nu i hela professionell divisionen, men det, jag tycker det är en undantag idag. Det är,
med din engelska bakgrund har du jobbat mycket med svenska tränare, nu senast med en italienare. Skiljer någonting i mentaliteten där?
Ja, jättemycket. Jättemycket. Sverige är mycket mer delaktighet och staben känner inblandad i det mesta. I England idag, att Ranieri är väldigt fokuserad på laget och inte på samma sätt när alla känner delaktighet i allting. Han är väldigt fokuserad att laget ska prestera på den taktiska planen och sen alla andra ska flyta på något sätt. Så att det är lite svårt att beskriva, jag vill inte gå in för mycket heller, men det skiljer jättemycket.
Apropå Ranieri, jag menar, det är ju en askungesaga egentligen. Han vann ingenstans, och han fick ju höra av Mourinho att han aldrig kunde vinna, och en trevlig kille och alltihopa, och han förlorade med Grekland, var det mot Färöarna eller något sånt där, och fick sparken, och så hamnade han då i Leicester, och så helt plötsligt faller allting på plats. Kan du beskriva den känslan? För att jag satt ju och kommenterade matcherna, jag sa varje vecka, nej, nu tar det slut, nu är det slut, nu är det över. Men, och så fortsatte det, och fortsatte det, och fortsatte det. När började ni tro på dig själva, för det första?
När, jag kommer ihåg exakt när det var. Det var när Chelsea spelade 2-2 mot Tottenham.
När det blev klart, ja.
Nej. Jag har sagt många gånger, jag menar, inför den matchen hade Tottenham slagit Chelsea, jag kommer inte ihåg exakt när det var, jag vet inte, var helgen innan eller samma helg som vi hade mötet Manchester United, och sen hade vi Everton hemma och Chelsea borta, så det fanns en oro att nej,
Vi skulle kunna lätt kryssa mot Everton hemma och förlora mot Chelsea borta. Och då var vi plötsligt tvåan istället för ettan.
Men det var ju hela tiden en match i taget. Det är nästa match, det är nästa match. Ranier var väldigt noga. Det är nästa match. Men någonstans inom gruppen, du vet ju själv, det är lätt att bara tänka.
Ja, men frågan är om vi, nej, men frågan är, det är den här klischén nästa en match. Men jag tror vi sa det hela tiden, och det var någonting att nej, det var en, vi kan one match at a time mentality. Det, men ändå vi, jag tror att alla går ut för att vinna varje match. Du går ut, du, som jag tror det var Janne Andersson som sa, men man går aldrig ut för att förlora en match. Men inställningen är att vi ska ut och vinna matchen. Det är någon slags variabel som att, så där man att spekulera, vad händer om den? Nej. Och sen hade vi på något sätt nothing to lose. Jag menar, fan, det var en match i taget. Och som du säger.
Men någonstans måste det ju, alltså, vi är ju människor. Det ser bra ut nu, eller hur?
Och sen kanske vi hade flyt. Jag menar, vi hade flyt i några matcher. Det är klart att det är över 38 matcher. Det man hoppas att man kan säga det bästa.
Vi förlorade tre matcher. Två mot Arsenal, en mot Liverpool. Tre matcher på en hel säsong.
Jag tror kanske en vändpunkt kan man säga. Eller vi börjar, om jag minns rätt, vi börjar säsongen bra. Jag tror vi slog Sunderland borta. Det är väl någon bra tecken. Men jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men vi låg under 2-0 mot Aston Villa hemma. Jag vet inte om du kommer ihåg den matchen. Och sen vände vi och vann 3-2. Jag var med på den matchen. Och jag tror att då började Vardy spruta in mål. Och sen Riyad Mahrez tänkte, fan, ja, det här är kul. Det ska jag också göra lite mål. Och sen började vi med Morgan och Huth längst bak. Det började se stabil ut. Och sen Kasper. Nej, det var känt att det var... Det var så magiskt, allting kom. Det bara flyttade på något sätt. Och sen kanske någonting jag lite, inte bara jag, med min avdelning med sports science och det medicinska teamet tillsammans, då hade vi nästan ingen
skador.
Sista matchen hade vi alla i truppen var friska. Och det var någonting som var väldigt viktigt, men det var så många detaljer hela tiden, små saker. Bara flyttade på. Helt magiskt.
Ja, fantastiskt. Jag fick återkomma där med skador, för apropå Arsene Wenger, Arsenal har ju alltid ett helt lag på skadelistan i stort sett. Men just det här att ni året innan så hade ni ju avslutat med en fantastisk spurt. Jag tror ni vann, var det de sju sista eller något sånt där?
Sju, jag tror vi hade 10 matcher, hade vi 7 vinster, en eller två vi gjorde en förlust. Och det var under Nigel Pearson. Så det var det gamla.
Och sen får han gå efter vissa skandaler på sommaren och så. Och Ranieri kommer in. Vad tänkte du då? Hur kände du då? Alltså, du är ändå en viktig del i den här gruppen och
chef. Jag tror inte man hann inte tänka så mycket. Det är idrott att man har en viss beredskap för att det kan hända saker och det kan gå väldigt fort. Jag hade jobbat ihop med Nigel Pearson sedan 2008. Vi hade några matcher tillsammans i Southampton och sen tillsammans han tog mig till Leicester. Och det var en chock. Absolut, det var en chock. Ranieri hade inte, man visste inte så mycket om honom naturligtvis, visste att han hade jobbat i England, men man ändå hade förstått att klubben hade intervjuat många manager och då faktiskt den kraven de hade ställt var att de ville in en manager utan stab. Så ägaren hade bestämt och var väldigt tydligt att staben ska vara kvar. En manager, den manager som kommer in eller var tvungen att behålla staben och jobba ihop med dem. Och det kändes positivt. Det kändes ett visst förtroende för alla. Så alla som hade jobbat under Nigel Pearson blev kvar. Sen hade Claudio vissa saker som skilde väldigt mycket. Så han hade idéer som var väldigt annorlunda på det sättet. Vi hade jobbat med träningsmängd.
Sen han mer eller mindre?
Mer. Så han pratade om dubbelpass och max en dag i veckan ledig och så vidare. Men och det var en process. Det var också väldigt viktigt att det var en process som tog tid, att vi satt Och han hade in en sports scientist kom med honom till slut och en assisterande. Och det var inte de ner mot den gamla, men det var ändå en vis att de trodde på en sak och vi hade erfarenhet av en annan sak. Inte att vi trodde på, men vi hade bra erfarenhet av att på det här sättet vet vi att fysmässigt vi ligger bra till och sen har vi en skademässigt klar det rätt så bra. Och då måste jag säga en eloge till honom eller till dem att de lyssnade. Men det var en ständig debatt. Men också att samtidigt började vi vinna fotbollsmatcher. Och det var en tåg som började rulla. Och ja, på det sättet var det. Men så en vanlig vecka för oss i Leicester att om det är lördag till lördag, match lördag, ledig söndag, träning måndag, tisdag, ledig onsdag, match torsdag, fredag. Träning, torsdag, fredag, match lördag. Så vi har två lediga dagar i veckan, en vanlig lördag till lördag vecka.
Nu blir det annorlunda. Nu är det Champions League, Paul.
Och Champions League var jag väldigt glad när, efter lottningen att jag menar, vi har Belgien, vi har Danmark och vi har Portugal. Så på det sättet vi har, jag vet inte om man säger snälla resor, och det var det viktigaste för mig när jag lyssnade på lottningen. Men det är definitivt en utmaning och vi har, kan man säga, ingen erfarenhet av att resa ut i Europa. Men jag har ju erfarenhet av med Sverige naturligtvis. Vi har några i staben, som vi har en fyskille som fitnesscoach som jobbar med det engelska ungdomslandslaget, så han har erfarenhet. Sen har vi naturligtvis pratat med andra klubbar som har varit väldigt snälla, kanske rätt ord, men har delat med oss erfarenhet. Senaste när vi var i Los Angeles och skulle möta PSG, Zlatans före detta fysansvarig Martin Boucher var där och vi pratade ganska länge och han var väldigt öppet och berättade om ska man flyga hem direkt efter, ska man träna hemma på hemmaplan och sen flyga kvällen.
Vad är svaret där med de resorna som ni har nu?
Jag tror att Claudio är väldigt bestämt att han vill träna på matcharenan. Mm. Så förmodligen blir det så att vi reser kvällen eller dagen innan, träna på matcharenan. Och sen jag skulle tippa att vi flyger hem efter bortamatcherna, flyger direkt hem efter matcherna.
Innan vi släpper det här guld, jag känner att vi inte är riktigt färdiga där. Alltså, det är ju något så fantastiskt att det var någon som berättade för mig att du hade fått mer pengar, du fick mer pengar på att Leicester skulle vinna Premier League än att Elvis kom gående på gatan. Alltså, det var ju såna fantastiska odds. Och få vara med om någonting sånt här som är... Jag kan inte erinra mig i England när det hände i modern tid något liknande.
Nej, jag ryser lite när du säger, men jag tror för mig det var en jättehigh, men det var nästan direkt när det var slut var fokus sen på Sverige och EM. Så frågan är om jag riktigt fattat det som har hänt för att... Och sen det var en naturligtvis en besvikelse när vi åkte ur i Frankrike. Så att jag tror det kanske kommer ta mig några år, jag vet inte. Men det är inte riktigt, jag tror inte jag riktigt fattat. Och lite då när du tar upp det och några andra tar upp det. Man, oh shit, ja, då var jag med.
Ja.
Men vi hade en fantastisk dag i Leicester. Jag tror att det bor 350 000 i Leicester. Mm. Det riktigt att när vi tog den här bussturen i stan att det kom ut 250 000. Vi var i Bangkok och då måste det ha kommit miljontals människor för att när vi hade bussturen runt stan för att gratta oss. Och det var vi har pratat om det. Det var några magiska dagar där som man kommer aldrig glömma naturligtvis.
Och staden läste, jag var ju där en del och jag var till exempel där när Jamie Vardy satte nytt rekord, när han slog Van Nistelrooys rekord mot Manchester United. Alltså det var ju så hela läktaren gungade på, hela läktaren gungade. Det var ju så magiskt.
Men du vet att jag vet inte vad de heter, men de här klappen så det ägarna har gjort, det kostar en hel del pengar man på varje sittplats när man kommer in. Hur beskriver du dem till
klapparna? Klapparna.
Och då har publiken verkligen kommit igång, för att jag måste säga innan kanske innan 2013-14 var inte. Nej, det var okej, okay, det var fanns en vart okej, okay, men ja, vilken stämning, vilken fantastisk.
Och det laget som vann är ju mångt och mycket. Det var ju Nigel Pearson skapelse, Steve Walsh scouten har ju, jag menar, hitta spelare som Conte och Vardy och Mahrez, alltså det är ju...
Nej, du nämnde det där med Ranieri och jag tror att alla som känner historien eller bakgrunden, jag tror det är överens att det Nigel måste få ganska mycket kredit och sen, men det är inte att ta bort någonting från Nieri och tvärtom frågan, jag menar, det var lagbygge under Nigel Pearsons tid och sen kom Claudio in och säga en gång till att det mesta, eftersom hela staben var kvar, att tåget rullade vidare. Glöm inte, som du också tog upp, att de sista 10 matcherna säsongen innan har vi en förlust hemma mot Chelsea, 7 eller 8 vinster och en oavgjort. Så det var tåg som att det började rulla och sen bara fortsatte och blev bättre och bättre.
Och häftigt att ni fick behålla, så man kan inte gick ut i Chelsea då. Men i övrigt var det ju Mahrez stannade och... ja, på något sätt vill jag fortsätta den här resan i Champions League. Och det är klart, det är inte säkert att Vardy platsat i Arsenal, det vet vi ju inte. Men alltså att ändå välja att stanna kvar, det säger väl också lite grann om karaktären på klubben.
Jag tror karaktären på klubben är en ägare som, jag måste säga, aldrig stöttet på en ägare som jag tycker är så genuin intresserade och så generös. Kommer han in i omklädningsrummet eller till träningsanläggningen, han skakar hand på alla och han har en leende på läpparna. Det är tydligtvis bra efter man har vunnit Premier, men även innan. En jättefin kille och son och familj och så det är en viktig faktor, helt säkert. Och jag vet att han har en bra relation med spelarna och spelarnas respekt. Men sen spelargruppen också. Jag tror det är det som har varit en styrka, att du har en spelargrupp som har, vad säger man, managed themselves. Omklädningsrummet har varit väldigt tight. Från att kanske några år innan har varit en några gruppering. Ingen jätteproblem, men det finns en glädjen, känslan, en well-being i spelargruppen som är, ja, det är också magiskt. Och jag tror att det är förmodligen där är det ryktet att en eller annan skulle ha stuckit iväg, men en efter den andra skrev på och 3 år och 4 år, jag tror nu alla medlemmar har skrivit på.
Det finns ju någonting, jag har sett det nu, det har inte gått fantastiskt där i upptakten, förlust till exempel i premiären mot Hull, har jag lärt mig att det heter. Hull, du har jobbat där. Jag var där i helgen, lärde mig att det är Hull och vita telefonkiosker. Jo, men i vilket fall som helst så finns det ändå det här spelet kvar. Det är inte i Community Shield mot Manchester United. Det finns det här, det Leicester-spelet, det är en speciell, speciell känsla över ert spel på något sätt.
Ja, jag håller med dig. Men vi är tuff nu. Jag tror vi har United, Manchester United. Vi har Liverpool in de närmaste 4 matcherna. Jag minns inte om vi har Bournemouth där någonstans, men nej, Swansea har vi spelat mot. Så det är tufft, så det är viktigt. Vi har några viktiga veckor framför oss nu innan och Champions League och debut i Champions League fram till nästa international break i oktober. Så några viktiga veckor, men du har helt rätt. Och det känns att Riyad kanske inte kommer tillbaka i... Jag tror Riyad kan snäppa upp lite. Vi måste ersätta Kante och vi ska inte ersätta Kante med den som ersätter Kante kommer inte vara en Kante. Det kommer att spela på sitt sätt och vi inte riktigt hittat det. Det är Daniel Amatei som har spelat nu senast vi har tagit in någon ny förvärv som hade jobbat ihop med Ranieri i Monaco. Mendy och sen har vi Andy King som har gjort väldigt bra ifrån sig och var med Wales i EM, så att och sen annars så har vi samma lag, så att
din roll där, du heter på svenska, heter det ansvarig för sportvetenskap och prestationsanalys. Jag läser innantill här. Du har ju varit i svenska landslaget sedan hösten 1998. Hur mycket skiljer sig ditt jobb i det svenska landslaget, med ett landslag jämfört med Leicester som är ett klubblag? Och har du andra?
Både väldigt mycket och ingenting. Så rent principiellt det handlar om samma sak. Mm. Men i svenska landslaget är jag själv. Så jag, du kan inte riktigt säga, vad sa du, hur översatt du, prestationsanalys och
prestationsanalys, ja.
Performance analysis och sport science.
Ja. Men,
då är jag själv. Nu har jag fått hjälp av Dale Rees som har kommit in via Janne, och det känns helt fantastiskt. Det kommer vara jättespännande att jobba upp med Dale. Så jag jobbar själv i svenska landslaget. Motsvarande i Leicester är jag ansvarig för 10 man.
Mm.
Så
vi är 11 stycken.
Vi är 11 stycken som jobbar med performance analysis och sport science. Så där har jag min roll, inte hands-on längre. Min roll där är någon typ av ansvarig mentor och säger till att vi fortsätter utveckla. Så jag är i Leicester cirka 5 dagar i månad. Nu nästa gång åker jag nästa måndag och kommer hem på fredag. Och då är vi pratar om, vi har målsättningar mellan varje gång jag är där. Vi kollar hur allting funkar. Nu håller vi på att anställa ytterligare en kille som kommer heta en data analyst. Och det är, vi samlar in så mycket information idag. Varje steg man tar på träning, varje hjärtfrekvens, varje skott, varje löp man tar på träningen, hur man mår, och vad man äter. Det är så mycket information.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Information man samlar in. Så nu har
kan,
vi
man göra, kan man tillgodogöra sig all den informationen och bryta ner den? Så, och, har man nytta av all information?
Man har nytta av det, men det är mitt jobb och vårt jobb som jobbar med information och se till att sortera ut det vi verkligen... För att vi måste påverka prestationen, performance analysis. Allt vi gör är att få påverka prestationen. Och det tycker jag det vi har som en grupp varit väldigt duktiga på, att påverka, kan vi påverka prestationen med de här siffrorna och den här informationen. Och så. Men oftast man behöver ha en grund för att sen sort of filtrera ut det som är viktigast. Och det är en process nu tack vare Dale Rees i landslaget, att vi kommer, nu har vi GPS till exempel på varje spelare, på varje träning i landslaget. Vi hade en frågeformulär i morse för att kolla hur de mådde, allmänna tillstånd om dem. Som man kan prata med dem naturligtvis, vi pratar om varje dag, men man får lite fakta nu. Hur mår ni som grupp? Har ni mycket energi? Har vi tränat för lite? Har vi tränat för hårt? Maten varit bra? Har ni ätit tillräckligt mycket? Har ni kunnat sova? Så börjar jag få en okej. Hälften av gruppen har inte sovit, bara det måste vi ta tag i.
Säger man att man går lägga sig då, eller hur gör ni då?
Nej, men det kan vara sängarna till exempel, det kan vara mörkläggning på rummet, det kan vara ljud på rummet, det kan vara att de vill dela, måste dela rum istället för att bo ensam. Det kan vara många faktorer, det kan vara att de äter för sent, kvällsmålet är för sent, så det kan vara någon detalj. Så mycket information, men det är egentligen en av de viktigaste jobben jag har. Att vad ska vi samla in och hur ska vi ta hand om och utnyttja den informationen som vi samlar in?
Det pratas ju mycket om allt möjligt nu. Det är ju astmamediciner och det är ju så... Men vad ska en fotbollsspelare äta egentligen? Vad är viktigt att äta? Nu sitter någon där ute, nu vill jag bli bättre i fotboll. Vad säger Paul Bolson? Vad ska jag käka?
Egentligen det är back to basics. Det är mycket som i fotboll är enkelt. Man ska äta bra, man ska sova bra, man ska dricka bra. Och tyvärr är det många som inte får dem. Det är de tre viktiga som man ska träna, man ska vila, man ska sova, man ska äta. Och när det gäller kosten, det behöver inte skilja sig mycket från husmanskost. God svensk husmanskost. Tillräckligt mycket med kolhydrater och protein och vitaminer. Jag som de som lyssnar som har kostrådgivare, jag är ingen expert. Vi har haft Henning Svensson som har jobbat med oss i 7 år som har lärt mig väldigt mycket. Men det är ingen konstighet. Det är kanske mängden och hur ofta man äter.
Ska man äta mycket eller ska man äta lite
jo,
ofta?
Det kan man inte generalisera. Nej. Några ska äta mer än andra, men om det var en tuff träningspass då ska man äta på ett visst sätt. Om det var en lättare träningspass dagen i match ska man äta på ett visst sätt, dagen efter match. Men det är inte så att man behöver väga så det är 100 gram eller 10 gram.
Men säger du till någon
så,
nej, nu får du inte hämta mer, nu har du hämtat mer 2 gånger.
Nej, men då har man lite koll på att eftersom vi har koll på kroppsfett, vi har ett enkelt sätt att varje samling och Henning haft ut sina kalipers, då har vi koll på hur kroppsfett ser ut. Kommer del också ta över den rollen och då kan vi ha en kort, nej den här spelaren kanske behöver att tappa lite, gå ner några kilo och då lägger vi upp en plan och pratar om istället för kan äta si, kan man äta så, men man får också tänka att det är, man måste prestera under matchen så man kan inte plötsligt ta bort alla kolhydrater eller fett eller någonting. Man måste ha en långsiktig plan. För att är man övervikt som elitfotbollsspelare, det är någonting som är på tok. Det är ingen annan sak. Men det är ingen konstighet och det handlar inte om piller eller det. Det handlar om en kunskap bland spelarna som jag tror Henning var väldigt, han har också en pedagogisk bakgrund att du som fotbollsspelare ska lära vad du kan eller kan inte äta, hur mycket du kan eller ska inte äta och så vidare.
Det är sällan man hör något om dopning. Ja, nu var det med Zlatan, någon som anklagade honom. Men sällan man hör i fotboll eller i de här stora lagidrotterna överhuvudtaget om det är individuella idrotterna mest där det handlar om, ja. om dopning och sådana saker. Alltså för att det kan ju vara lätt hänt. Alltså,
jag tror att problemet i fotbollen och fotbollen är så komplex. Så du kan inte, jag tror det, jag menar, även om du skulle drömma upp att ta en menar, du ska vara uthållig, du ska vara stark, du ska vara rörlig, du ska tänka, du ska spela 40 matcher. Så det är en så komplex och det är inte så enkelt att bara stoppa in en piller eller en pulver och tro att bli stark, då kan man bli för stark och tappa upp en andra sort.
Jag tänker på skadorna nu på. Leicester hade ju ni gjorde ju minst ändringar i laguppställningen av samtliga lag i Premier League förra säsongen. Ni hade väldigt få skador.
Ja, vi vann skadligen, så ja, det är någonting som vi är väldigt stolta.
Ja, det förstår jag. Jag läste artikeln på BBC här innan jag träffade dig. Vad är hemligheten?
Det är ett ord som på engelska heter collaboration, där alla som är inblandade i staben jobbar ihop väldigt tätt ihop. Så det är inte tack vare enbart en medicinsk eller enbart en sports science, enbart tränarstaben eller enbart rekrytering. Det är inte så att vi rekryterar de friska spelare om man säger så. Det är det samarbete som är viktigt, så att om det medicinska teamet har någonting att komma med, att nej, vi tycker vi vill inte riskera den här spelen idag eller bla bla bla, då lyssnar man. Man har en forum varje dag. Vi på sportsaren ska säga och vi alltid har en plan, så här vill vi att träningen ser ut den här veckan, men igår gjorde vi lite för mycket så nu vill vi bromsa in idag. Och sen också att spelarna själva tar ansvar. Det kanske, jag tror att alla jobbar tillsammans fotboll, medicinska, sport science, men också att spelarna, vi har försökt att ge spelarna med ansvar, så att om vi har
klarare, en... fotbollsspelare är inte liksom, de kanske inte de som känner efter mest.
Nej, det har varit en process som faktiskt vi började i Leicester 2008, och kan jag vara ärlig och säga det har tagit en lång tid och vi har inte lyckats fullt ut från 2008, men det också vi har fått in en den vi pratar om spelartruppen, att vi har fått in bra, eller jag ska inte säga bra fotbollsspelare, men vi har fått in spelarna som köpt in den här, och vi har med erfarenhet, vi sitter inte dem ner i någon klassrum och så här kolhydrater ska man äta och man ska stretcha på här sättet. Det är en process som har tagit tid. Och vi har byggt upp någon slags kärntrupp eller kår, så de nyckelspelarna har köpt in till det här, och sen när spelarna har kommit in, de sa oj då, titta här, han går till gymmet själv, han behöver inte bli kallad till gymmet, han har ingen slottid 9:20 på morgonen, gymmet är öppet, vår styrketränare är där, och då ska jag också följa med. Så det var ett sätt att ge dem kunskap, skapa en miljö, och sen är det helt enkelt, köper de inte det här, då ökar de risken själva att bli skadade, och jag menar, det är lite no-brainer på något sätt.
Jag förstår att ni är många som så att säga, samarbetar i det här, men du är ändå ansvarig. Har du inte fått förfrågningar? Jag menar, det är ju det här fantastiska som hände med Leicester måste ju ha gjort er till hett villebråd. Jag tänker på till exempel Arsenal då, som har haft jättebekymmer med skador. Manchester United hade jättemycket skador förra säsongen, och fick ju, jag tror han släppte fram 14 från egna ledet, för han hade en viss ligacupmatch och sådär, men på grund av skador va?
Jag har inte fått någon konkret förfrågan, men det har också varit väldigt tydligt att just nu, jag menar, jag har min familj i Sverige, vi trivs, jag vill vara bosatt i Sverige, jag har ett fantastiskt jobb, jag är privilegierad att jobba med svenska landslaget, övergången från Erik till Janne har varit fantastiskt, och det känns att jag har fått förtroende av Janne Andersson att fortsätta. Det känns väldigt bra med svenska landslaget, så det begränsar mig att ta ett fulltidsjobb någon annanstans. Men kanske det viktigaste är att jag måste kunna jobba i en miljö där det teamet jag jobbar med kan ta viktiga beslut, kan få ansvar, få en röst att säga nej eller ja, eller istället för att komma till en stor klubb när du har kanske inte den forum, inte det samarbete, många av de klubbarna, jag ska absolut inte nämna någon av de lagen som, men man hör att det är inte så enkelt, du har en manager som har bestämt att så här är det, kom inte in och tror att du kan säga att vi ska träna två gånger i veckan eller vila två gånger i veckan och så vidare. Så att vi har byggt upp någonting under en lång tid, vi har fått förtroende för klubben, vi har otroligt bra stämning, vi har samarbeta, vi har bra killar, fantastiska killar som jobbar tillsammans, så jag känns just nu att jag trivs så bra i Leicester, så att tack, men thank you, but no thank you.
Men det är uppmärksammat. Jag ägnade mig åt att titta igenom, och det är uppmärksammat i England att du jobbar i Sverige och framgångarna du har haft och liknande, så att det har inte gått obemärkt förbi. Nej. Det kan du väl erkänna.
Ja, nej, men det är klart att man får lite mer uppmärksamhet tack vare att vi vann Premier League, absolut.
Ja, du var inne på det själv. Nu är det skifte. Du har ju jobbat, du började med Lagerbäck och Söderberg, va? Ja, nu är Lagerbäck tillbaka, så... Han jobbar ju med mig också emellanåt. Och sen så blev det Hamrén och nu är det Janne Andersson. Hur skiljer sig det? Är det alltså, vilken hänsyn? Eller hur, för det kommer ju in, de har säkert också naturligtvis egna uppfattningar och idéer och funderingar om saker och ting.
Jag menar, mycket hände under Lasse och Tommys tid, för att jag menar där till exempel, jag kommer aldrig glömma när vi åkte till Vigo och så, första matchen mot Spanien. Då hade jag inte ens en laptop. Jag hade en sån här stor dator i en jättestor låda, en stor, jag tror det heter TFT-skärm, 24-tums skärm som vi har blivit sponsrade.
Var det då blir förlust med 4-1 eller sånt?
Nej, jag minns inte. Ja, jag menar, då jobbade jag med PC och allting var krångligt och det tog tid och även om det tog mig lastigt, det var en performance-analys sidan, jag menar fysmässigt, då hade vi hjärtfrekvens även under den tiden, så jag tror inte att det är så mycket jag har ändrat då. Och jag menar, Lasse, Tommy och Erik har haft en bakgrund från idrottshögskolan, så det var ett väldigt lätt att samarbeta med dem. Så fysbyten kanske inte ändrat, det är kanske några detaljer som ändrat som är viktiga detaljer, men inte så mycket. Och redan på den tiden Johan Aglalanda var sjukgymnast, som är också sjukgymnast idag. Men analyssidan, det har hänt otroligt mycket.
Berätta hur du bryter ner en match. Vad kommer hända nu efter mötet?
Men vi kan säga två saker. Vi kan säga till exempel hur vi har kartlagt
hållen. I Holland nu till exempel. För
då är det mycket tack vare teknologi har vi Tom Prahl som har fått förtroende av Janne att vara huvudansvarig för scouting Holland. Då han möjligheten naturligtvis att kolla på Holland live. I det här fallet hade inte han, för att Holland var inte med i Frankrike. Så han har sett en match live, och det var nu i torsdags mot Grekland.
Förlorade med 2-1, ja.
Förlorade med 2-1, men innan den matchen har han kunnat ladda ned. Vi har en tjänst, ett företag som heter Wisecard, som vi kan ladda ned alla matcher. Så han laddade ned dem digitalt på sin dator. Och då kan vi ju redigera den matchen, så till exempel vi kan klippa alla anfall att Holland tar i sista tredjedelen och motsvarande alla försvarssekvenser i sista tredjedelen, hur de bygger upp spelet, så vi kan klippa ut. Så under en match kanske Danny Blind får bollen för målvakten 15 gånger. Då har vi en rad på den här en timeline när vi har en rad Danny Blind uppspel. Vi kan ha inlägg från vänsterkanten, vi kan ha inlägg inåtskruvade, fällfot inlägg, vi kan ha centralt anfall och så vidare och så vidare. Så vi kan redigera matchen, och då kan vi ha en tema, så vi kan ha inlägg och alla inlägg de senaste 4 matcherna. Och jag menar, jag tror inte Tom ens född på 60-talet innan 60, men Tom var fantastiskt bra som alla andra, som både Jonas Tern och Lasse Jakobsen, att de har faktiskt tagit till sig det här med teknologi, för teknologi är enbart för att hjälpa dem att få fram budskapet. Så teknologi ska ses som en hjälpmedel, det ska inte förstöra, men de är fantastiskt duktiga med fotbollen, men kan vi hjälpa dem med teknologi så de kan få en ännu bättre bild, och också enklare att få fram de här bilderna till Janne och Peter Wettergren, och sen vidare till spelarna som vi hade igår kväll, tror jag, till spelarna. Så därmed tecknar, och vi kan få statistik från den här Wisecard, men mest är det att när Tom till exempel säger någonting, det är viktigt, då klipper han ut den bilden och sen skickar han den till mig, och sen tillsammans med Peter och Janne, vi kanske börjar med en 60, 70, 80 bilder, och sen till slut får vi en kanske 30, 40 som vi presenterar till spelarna.
Så det är
kartläggning. Så nu till exempel var Lasse Jakobsson med bort och såg Lettland mot Luxemburg, och Jonas Tern har kollat på Bulgarien. Så vi har en väldigt detaljerad, men det är samma sak där, men det är en sak att visa bilderna, men det är det som händer på träningen. Så men vi använder de här bilderna, och sen kunde vi få en bild här inne i där vi sitter idag i salen att visa så här är det, men det är hur Janne och Petersen tar ut det på planen som är det viktigaste. Men det är som Peter Wettergren nu, tack vare att Tom har en väldigt klar bild på hur han kanske har en idé hur han spelar, men nu i den alla fasta situationer, allting kan han säga, okej, nu förstår jag hur han spelar, och sen tar vi ut det på det är på planen när vi tränar som
hur
det
mycket
viktigaste.
Kan spelarna ta in då? Alltså, om ni, alltså hur mycket är det liksom Du vet ju själv, de vill ju ut och spela boll, va?
Ja. Ja, men det är också det, det skiljer mycket från spelare till spelare. Så vi faktiskt sa att vi har Daniel Ekvall, vår psykologiska, fotbollspsykologiska rådgivare. Och vi sa att det skulle vara intressant att när spelarna gick ut från salen efter en genomgången att okej, vad var det vi sa då? Hur var den viktigaste? Men jag tror det är... Det är mitt jobb, eller först är det Toms jobb att ta fram de rätta bilderna. Inte för mycket information, eller mycket information till Janne och Peter. Sen är det Peters jobb att på något sätt, hur mycket, precis som du vet, hur mycket klarar spelaren av att höra. Så då måste han sen ta bort en 50%, 60%, så vi har så här är kännetecken för hur Holland spelar. Och sen är kanske mitt jobb att få ihop den till en presentation som är lite sexy, det händer lite saker och klara bilder. Och kvaliteten nu, jag menar, vi jobbar med HD-video så och vi har en bra projekt så allting ser väldigt bra ut. Och de som kanske inte får till sig allting här kan vi nå ut på plan. Vi hade till exempel backlinjen spela in här igår med Peter och Janne och det var någonting som vi kände, en detalj i Hollands anfallsspel som vi verkligen vill se till att de förstår. Så vi tog istället för hellergruppen, vi tog backlinjen spela. Jag vet att Peter och jobbar lite en och en, kan ta sig in i ett rum uppe på sjätte våningen och visa några klipp, titta här så här. Så att jag tror det har hänt väldigt mycket på den planen, att tack vare teknologi, vi kan visa via en iPad eller en Mac eller vad som helst, väldigt så här är det.
Och efter matchen då, nu är matchen spelad, nu ska ni liksom lära er någonting av det här. Får varje spelare en liten film på vad de har gjort eller hur fungerar det?
Ja, det är också någonting som är ständigt under utveckling. Under Eriks tid, jag filmar matcherna och när jag filmar matcherna har jag en vidvinkellens. Så jag står uppe på kameraplattformen, öppnar upp min kamera så att när till exempel bollen kommer i vår backlinje under en uppspel har jag våra forwards i bilden. Så jag ser alltid backlinjen har bollen, hur var vi för rörelse med forwardsen. Bollen spelas upp till forwardsen. Så jag har nu zoomat in på forwardsen, men nu vill jag ha backlinjen också i bild. Så jag är ständigt in och ut med min kamera för att så fort som vi tappar bollen, om vi tappar bollen, hur reagerar backlinjen? Man får inte vara förberedd för att då tappar man och vem var det på vänsterkanten? Men så det är någonting. Sen 98 jag har filmat med eller mindre varje match. Jag har inte missat många, så 250 matcher, någonting sånt där. Idag tar jag den in i min dator. Och under Eriks tid, om vi har även under Jannes tid, om vi har ett landskamp, om vi har ett dubbel landskamp, då har det varit hela natten upp och delat upp den filmen, tagit bort alla sekvenser som bollen inte varit i spel. Så vi har bara bollen i spel, om bara kommit in och ut igen, tagit bort den. Så du är klar med ungefär 100 sekvenser. Sen har jag tagit de 100 sekvenser och kanske plockat ut 30-40 som jag känner att det här har vi jobbat på, så här funkar bra eller mindre bra. Presenterat dem till Erik och ibland Peter Wettgren och sen har vi plockat ut sen. Några av dem ska vi visa hela truppen, några ska vi visa individuellt spel, några ska vi visa en lagdel. Så då har vi koll på det mesta. Men samma sak, det är en sak att plocka fram en bild, men vad gör man med bilden? Hur, vad gör man på träningen dagarna på? Hur berättar till man spelare att det här har funkat bra eller mindre bra? Och sen alla spelare har tillgång till matchen uppe i någon tjänst vi har när de loggar in och kan kolla på.
Så du sitter efter matchen imorgon mot Holland så kommer du att gå in och sätta dig och jobba med
lite annorlunda nu eftersom vi är inte bråttom. Så jag menar, om det inte är en dubbellandskamp, det är inte samma.
Inte ett mästerskap, en annan sak också.
Ja. Mästerskap, ja. Det var en annan sak. Så att efter Holland förmodligen, också efter Peter och Janne kommer bägge två vara bosatt i Stockholm. Då har vi gott om tid.
Det är olika med olika tränare. Med José Mourinho, han är inte så intresserad av Uniteds, utan jag ser själv hur de springer på planen. Han går på känsla mera. Hur skulle du vilja beskriva tränarna i, om vi tar Premier League, vilka är Sam Allardyce var ju väldigt tidig i Bolton med såna här saker, till exempel nuvarande för engelska förbundskaptenen. Men hur är det där? Alltså,
men är du en fys? Eller
ja, alltså, du... för en del tränare använder ju sig av det här, men Mourinho, han tycker att han ser själv. Mm. Läste i en artikel, han är inte så ingående, utan han tycker att han går på känsla.
Mm. Jag kan inte prata för Mourinho, men jag kan prata för att de både förra året med PSN och med Ranieri nu i Leicester, vi låg väldigt mycket tid på en så kallad debrief, en feedback efter matchen. Just den fysiska prestationen är väldigt svår analyserad, och då kollar vi med på trend över en 5-10 matchers period, för att en spelare, till exempel en meatback, en väldigt bra exempel, hade sprungit minst i en match när vi vann 5-0. Naturligtvis, vi har 70% ball possession. Jag menar, vad ska han göra? Han ska inte springa upp och försöka nicka in bollen, för att... Så jag menar, man måste... Vi pratar om det kontext, och det är oftast när... Förra året också med Leicester, när vi har tagit en ledning. Vi har låg försvarsspel, vi är kompakt. Sista 10 minuter kommer vi springa mindre, för att vi ska bara skydda vårt mål. Vi har väldigt lågt, och sen har vi någon kontring naturligtvis. Och kännetecken för Leicester. Så den fysiska biten under matchen är viktig för oss att ha koll på, men det är inte så att vi kan, det finns ingen automatisk slutsats, men i Leicester använder vi till exempel, om vi har springit mer än vanligt, då kan vi anpassa träningen veckan därpå för att förhoppningsvis förminska skadorna. När det gäller den taktiska biten, som jag kan inte svara på andra, men vi har dragit väldigt stort nytta av att kunna sen gå igenom matchen. Vi har haft en plan, om planen har funkat kan vi bekräfta, titta så här ska vi göra, det här var viktigt, om det inte funkat kanske börja prata om varför, men alltid med det i klubblag, vi ska inte prata om saker, så om vi möter till exempel en, jag vet att West Brom, vi spelade 2-2 slut på säsongen, och jag menar, de backade hem väldigt svårt för oss, vi hade ingen yta bakom, det kanske inte är så realistiskt, eller vi ska inte analysera den matchen i för mycket detalj när vi möter Manchester United borta nästa matchen. Så men det är så här man det här fotbollen är. Så att jag menar, vi kommer med idé, managern har idé, och tillsammans förhoppningsvis tar vi fram en lösning.
Men jag antar att det är många som har tittat på er nu, jag menar, med den här makalösa framgången som Leicester City hade, så jag antar att det är väldigt många som är nyfikna.
Vi har ingen hemlighet. Vi faktiskt i februari hade vi ordnade en konferens som heter Tactical Insights, kallade vi den för. Där vi till Roy Hodgson var med, Erik Hammarén var över, och vi bjöd in andra tränare för att berätta hur de jobbade. Och sen vi berättade lite själva hur vi jobbade, för att vi känner att är vi öppna och kan berätta så här gör vi. Vi kommer få folk berätta hur de gör. De säger, men varför gör ni så där? Men har ni tänkt att göra så där? Och vi har fått en väldigt otroligt bra kontaktnätverk. Och både andra fotbollsklubbar, men också utöver fotboll, en annan idrott som har kommit in. Men har ni tänkt på det här eller någon detalj här? Så att jag tror vi har haft en filosofi att vi ska öppna. Vi har haft öppen door policy. Det var lite tuffare nu efter det gått så bra i Premier League, för att då plötsligt vill alla vara med. Men om man är selektivt och de som är seriösa, vi tycker det funkar väldigt bra. För egentligen, det finns ingen hemlighet. Det finns ingen hemlighet. Det är bara gör och mål som gäller.
Men fotbollen är ju fortfarande väldigt konservativ. Nu har det blivit Hawkeye, och det är ingen som klagar på Hawkeye nu, men vilket liv det var innan det kom Hawkeye. Och det är väl samma sak med träningsmetoden och med tekniken i träningen. Har du mött någon motstånd att nej, men sluta, vi går ut och joggar så skjuter vi och sen springer vi? Alltså, har du känt att känt av det konservativa inom fotbollen, så att säga?
Nej, men det kanske är ett viktigt del i mitt jobb att kunna övertyga, men jag menar, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men jag har på något sätt en gedigen fotbollsbakgrund, eller jag har erfarenhet, vi pratade om innan, jag hoppas att en av mina stycken att komma närmare spelare, prata med spelarna, ett bra exempel idag hade vi en uppvärmning innan träning som ska spegla det vi har imorgon, för att vi ska göra nu, vi ska börja om, så det sättet vi varmar upp inför matchen mot Holland kommer skilja väldigt mycket från det sättet att vi gjorde under Eriks tid. Så att jag vet egentligen vad jag vill åstadkomma, men jag samarbetar med Johan och Johan och del sjukgymnastmedicinska teamet. Hur vill ni? Kan ni vara delaktiga? Om jag tar första delen, kan ni ta andra delen? Men sen pratar jag med spelarna. En annan exempel, hur ska alla 20 jogga igång? Ska vi ha start 10 tillsammans i en grupp och de övriga till? Vad ska de övriga till göra? För de som också joggas, men ska de värma upp och sen in i omklädningsrummet och sen komma ut och sitta på en bänk? Vad mår de bäst av? Och det är klart att man kan inte tillfredsställa alla, och någonstans måste man, så här vill vi ha det. Och jag tror Lasse Lagerbäck har mycket erfarenhet i Island, att det var mycket så här gör vi nu, vi är ett lag, och Janne kommit in och nej, vi får lyssna, men nej, så här ska vi ha det. Men jag tycker i mitt fall, med det som jag håller på med, att jag vill lyssna på spelarna. Vad gör ni bäst då? Hur mår ni? Vad vill ni göra? Men det beslutet som jag egentligen har, de inte fick väl ett start 10 eller de 10 utespelare ska värma upp tillsammans, för att de har någon slags typ av fokus som skiljer från de övriga 10 spelarna. Men Granen har kommit med synpunkter, och som kloka synpunkter för en gångs skull, Granen.
Mittbacken är tyst.
Så det är en exempel av en process som vi har kommit fram tillsammans. Men kan jag hitta någon forskningsrapport som bekräftar att om man joggar 10 minuter och...
Ja, för då, man har sett nu för, i början... Ja, nu är det byte på gång, för det var några killar som sprungit och jogga. Men nu skickas de ju upp tid som tätt bara för att hålla sig varma. Ja. Så går de och sätter sig igen. Men det är inte så länge sedan
det började. Det kan man se, det är en hel forskning med att hålla muskeltemperaturen. Ja. Men det är också sen... Det får inte vara överkurs att du skickar ut en spelare som joggar hela andra halvleken och röttnar, och sen har plötsligt jogget i 30 minuter ska in i 10 minuter helt slut för att de... Nej, så det är mycket sund förnuft. Ja. Man ska inte underskatta sund förnuft.
Om vi då tar landslaget nu, för du har ju två ben att stå på, eller du står på två ben minst. Nu är det ju nytt. Det är nytt, alltså ingen Källström, ingen Zlatan, ingen Isaksson. Det ställs det större krav på er? Får du börja från början? För de visste ju tydligt vad de hade.
Ja, för gott eller ont. Ja. För att ska man ändra någonting, vi pratade en hel del, ska man ändra någonting, det är nu man ändrar på saker. För att en rutin, jag menar, 380 landskamper, det kan man kalla rutin. Så nu har vi någon chans att påverka vissa saker som vi har faktiskt passat på att göra. Så på något sätt känns det bra. Men sen har du en landslagsspelare, jag menar, jag vet inte hur många vi har kvar i allsvenskan av dem som vi har idag, men inte många, de flesta är ute i Europa. Men det är också ytterligare en utmaning, att de kanske har rutinen, någon äter lunch matchdagen klockan 5 timmar innan, och någon vill vila 2 timmar innan, någon vill gå upp och ha en sen frukost, och någon måste upp och ha en tidigt frukost. Men det är också där, hur mycket frihet ska de få? Vi har en viss, men det är klart att man ska inte äta en jättemycket mat en timme innan, men det vet alla om. Så det hittar någon rutin och vissa tider, till exempel imorgon nu, vi har spikat programmet, vissa tider kommer att vara fast, så här ska ni vara, här ska vi göra. Men sen blir in den här programmet kommer att vara en viss frihet att de skulle kunna må bäst, och för det är målsättningen att de ska kunna prestera klockan 20:45 imorgon kväll.
Så jag bara snegla på klockan, Paul. Jag har bara ett par frågor. Vilken är den bäst tränade spelare du har haft?
Nej, så kan du inte svara, Nick. Du kan inte fråga, Nick. Det finns inte, för att du kan inte jämföra utan något namn. Någon spelare som väger 98 kilo och som ska vara längst fram och göra mål med någon mittfältspelare som ska springa runt och jaga och vara med i både
off. Mest imponerande fysik då hos dig, om vi säger så? För du kan inte ha 90 kilos kille på mitten.
Nej, jag vill inte, men det är klart att han som är en av dem som är... Nej, jag vill.
Zlatan, det tänkte jag säga.
Nej, men han var en... Och jag gjorde ett misstag, kollade någon freak, någon fysisk freak, någon, men han har någonting som är...
Det säger ju alla. Manchester United säger det. De har ju inte, det är ju tränings... Det var ju den bästa träningsresultaten man hade sett. Ja, läste någonstans.
Men han... det är också lite, jag menar, han har den här benlängden och han är den här muskelkraftpaket. Så det är också man gör det misstag, men han ska inte springa runt som alla andra. Han har en viss fysik som passar på ett visst sätt att spela. Så att jag kan säga att jag har stött på så många vältränade, jag menar, kolla i det här gänget, när de står i duschen och utan, fan man tänker, hur kan man få så där kropp? Helt, man säger allmänt att den fysiskt statiskt har förbättrat under min tid. Absolut, det är alla gånger, men jag jobbar i början med en med Svarts var med, en av mina första, träffade Stefan idag, jag menar, vilken legend, och Tobbe Lindra, det är så många. Jag skulle inte ha nämnt dem tre, för att Ljungbergs, jag var Henrik Glas, varför sa han inte mig för?
Vi sa, vem är den sämst tränade bästa spelaren då? Vem är den sämst tränade du har haft som har varit bra?
Andreas Isaksson. Nej, Isak, jag skojar. Nej, det är inte på den här nivån. Det finns ingen. Alla är så vältränade att det är sjukt egentligen. Men på en väldigt specifik sätt. De är vältränade för att spela fotboll. Och det är det viktigaste naturligtvis.
Paul, har du någon devis du lever efter? Sådär att, vad tänker du på när du vaknar på morgonen?
Jag tänker hur privilegierad man är att jobba i en idrott man älskar. Jag jobbar med så många fantastiska människor, både som spelare i staben. Men Tommy Söderberg har ofta så haft privilegierat att de är privilegierade man är, och jag menar, de vänskap man har skapat under resans gång. Roland Andersson har inte nämnt det, jag menar, Rolle kan skicka en WhatsApp mellan nu och midnatt och skicka någon tokig bild eller något skämt, jag menar, man har fått vänner för livet, man har alla spelare man har jobbat med, det, man är privilegierad varje gång man vaknar på morgonen, man känns så.
Vad gör Paul Bolsom om 5 år?
Intressant. Jag har bestämt mig nu. Jag faktiskt har ett möte, 2 viktiga möten imorgon bit i mitt liv, när jag kommer att ta någon typ av beslut. Livet för mig, jag har gått in en 100-150 tempo, och men nu kommer jag bestämma, antingen fortsätta, jag kanske fortsätter precis som jag gör idag. Och jobba så länge som jag får. Tror du jobbar med det svenska landslaget och någon typ av konsult? Eller bestämmer att lägga upp ett plan nu för de närmaste 10-15 åren. Och jag vill bara säga till att om 10 år, när du och jag, Niklas, sitter och gör om den här podcast, att nej, det är så här jag hade tänkt mig, istället för att bara fortsätta. Så jag kommer tänka igenom. Jag har startat någonting som heter Parkrun. Det var någonting i Aftonbladet förra veckan. Det är en koncept från England när vi kommer att spela. Folk kommer att springa 5 kilometer motionslopp varje lördag morgon i Hageparken. Nu har vi haft 2 stycken. Och kanske ge någonting tillbaka till lite hälsa och lite till allmänheten istället för elitidrott. Så det är sådana tankar jag har. Men
du är författare också, ska vi inte glömma. Du är ju författare, du har skrivit bok också.
Det är ingenting. En pappa är mest uppe.
Ja, pappa är
det. Ni är 4 pojkar.
4 pojkar. Och du ska hinna... Ja.
4 pojkar.
Hugo, är det...
Och en av dem, måste jag säga, Niklas, är en största fan av dig. Jag har nämnt det.
Tack, jag hälsar dig så gott.
Jag älskar när du skriker. Jag älskar också när du skriker, för sig. Du och John Motson har jag sagt det.
Gillar dina grabbar fotboll?
Ja, 3 av 4 spelare.
3 av 4 spelare?
3 av 4 spelare.
Ja. Ja, då ber jag få tacka så mycket, Paul. Det var väldigt trevligt. Hade du inte tittat på klockan så hade jag fortsatt att ställa frågor. Tack snälla. Tack.
Tack själv. Tack. Ha det så bra, Niklas. Hej då.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.